Ni lyssnar på, om ni inte redan visste det när ni klickade in, så lyssnar ni på Munväder podcast avsnitt 4 eller 55 eller vad det nu är vi är uppe i, beroende på hur man räknar. Men nummer 4 sen vi då återlanserade podcasten med namnet Pretension, eller hur man slutar gnälla och läser skillnaden på konst och snobberi. Så vi hoppas att ni kommer att vara intresserade av att höra vad vi har att säga om detta. Man kan nog räkna ut vad det handlar om just då, om ja, pretension inom filmbranschen och det. Men som sagt, vi kommer inte liksom sitta och förhala ytterligare. Rösten ni hör här är ju Tim Clausen, och som vanligt så är ju även Henrik Ström här.
Här är jag.
Där är du. Hur har det varit den senaste månaden? Har det...
Det är definitivt bra filmer jag har sett, och några dåliga filmer också. Mm. De dåliga kom nu precis i slutet på månaden, ska jag säga.
Ja.
Så, men överlag bra. Det finns särskilt en film som väger upp för typ allt.
Ja, och det är
en till som väger upp lite också.
Mm. Ja, vi vet ju nog båda två vilken film det är du pratar om. Så.
Ja, Mad Max Fury Road.
Ja, det kan jag hålla med om. Vi kommer inte prata om den här direkt, tror jag, men det är en väldigt bra film. Så.
Det är det sannoliken. Och det är det största i år, tror jag.
Mm. För, ja. Jag trodde du skulle säga Kung Fury först, men...
Du vill så gärna att jag ska prata om den filmen.
Ja, det nu har läget här för dig att...
Mm. Ja, sedan jag reagerade väldigt häftigt på den efter att ha sett den, så har jag lugnat ner mig lite. Och kan delge att jag fortfarande inte gillar den. Men vad ska man säga egentligen? Det är liksom... Nej.
Du kan inte finna riktigt orden för...
Nej, jag hade orden för några dagar sen. Eller ja, för någon dag sen. Men sen dess har jag glömt bort det. Men jag kanske ska recensera den på IMDb på mitt konto där. För där har jag fortfarande min checklista kvar för att komplettera mitt konto och göra en filmrecension. Kanske blir den. Det var allt för positiva recensioner på den filmen, de två som fanns.
Jo. Så, jo.
Ja, hur som helst.
Vi ska då gå in på det som ni som har lyssnat tidigare känner till hänt sedan sist, där vi går igenom mer eller mindre intressanta nyheter, i alla fall saker vi fann intressanta. Ja, vi kan ju direkt börja med en som kom ganska... Vi börjar med de som kom ganska kort efter förra avsnittet bandades. Och det var ju... ja, att Josh Trank har ju lämnat Star Wars spin-offen.
Mm-hmm.
Och det låter ju som en ganska ointressant ointressant att prata om. Men det är ju lite intressant när man hör vad anledningen till detta var. Jag vet inte om du har läst om det.
Jag har läst om det, men du får gärna delge.
Ja, det har ju uppenbarligen varit så att Josh Trank är ju aktuell här i augusti, tror jag det är, eller juli, jag kommer inte ihåg exakt när. Så kommer ju nya Fantastic Four rebooten som han regisserar. Och ryktet säger sig att han blev petad från Star Wars spin-offen efter att det visat sig att han fick ett väldigt dåligt rykte efter inspelningen av då Fantastic Four, att han har betett sig, ja, han har inte liksom instruerat dem i hur de ska agera, och han har varit väldigt så här, allmänt douchebagig enligt det. Det ska då vara anledningen till att Lucasfilm och då Kathleen Kennedy och de där som sitter och tar besluten där förmodligen då har valt att, ja, vi hittar nog någon annan.
Det låter ju vettigt om det här stämmer. För att nu sitter ju han på en rätt, vad jag kan tänka mig är en rätt producentstyrd produktion, eller satt då på Fantastic Four, och så ska han in i en annan producentstyrd produktion. Och man kan nog inte bete sig lite hur som helst. Det är nog bara om man måste vara en Joss Whedon, antar jag, för att kunna klara av
Ja, man får säga vad man vill om Joss Whedon. Han har ju i alla fall sina principer.
Ja, exakt.
Alltså han kanske är lite ibland oerhört fanservice och det, ditt och datt och det. Men han står väldigt mycket för det han säger. Så.
Ja, precis.
Jo. Men jag tror inte vi ska hänga för mycket på den här nyheten. Vad tänker du på, Henrik?
Jag skulle bara gärna väldigt, väldigt gärna vilja veta just vad för douchebaggigheten som han höll på med där.
Ja, men det skulle,
exakt vad.
Ja, men det skulle varit sånt där när de frågar, när skådespelare liksom kontaktade honom för att höra hur de skulle agera i en speciell scen och det, så hade han förklarat att ja, men hade han kört någonting i stil med att uppenbarligen, alltså att ja, men ni får ju betalt, det ska ju ni lista ut. Han har inte varit så samarbetsvillig. Och det är alltså det som har varit nyckelordet. Han har inte varit så samarbetsvillig med crewet eller skådespelarna. Och det tyckte väl då producenterna. Och det förstår jag, en producentstyrd film. Att de gärna vill ha folk som är samarbetsvilliga. De vill inte ha attörer. Josh Trank, jag ska inte kalla för en attör. Men han är känd för att göra liksom små gerillaprojekt. Det är ju hans bakgrund.
Aha.
Han gjorde ju till exempel en jag minns att han gjorde en sån här Star Wars liten Star Wars kortfilm. Det var sån här någon, det var först någon, bara någon vanlig sån här gårdsfest som helt plötsligt blev till någon Star Wars film någon cool grej han gjorde.
Aha.
Så han är ju väldigt mycket sån här do it yourself.
Ja, okej.
Okay. Så det är lite det. Och han har isolerat sig själv från resten av filminspelningen. Så det är ungefär det. Det är ju väldigt otydligt eftersom det är mycket liksom andra och tredje handkällor. Och till och med fjärde handkällor gissar jag på som.
Ja, jo, det är klart. Men ändå, han hade ingen vision överhuvudtaget som han ville liksom delge och försöka.
Ja, jag tror väl, om det var någon vision så var det väl troligtvis inte hans egna ändå så.
Nej, antagligen inte. Det ska bli spännande att se hur den filmen blir då.
Alltså trailern i mig, enligt mig, ser väldigt med ut.
Ja, den kommer nog bli ganska sjaskig, tror jag.
Jo, men från en annan liksom intressant, eller från en problematisk filminspelning till en annan då, Suicide Squad, Henrik.
Ja, du.
De fortsätter, David Ayer fortsätter att liksom twittra allting kring filmen, verkar det som.
Ja, han vill väldigt gärna att höja förväntningarna, känns det som.
Men det blir väldigt så här kontraproduktivt istället. Det reser mer frågor.
Jag tycker det, nu har jag inte läst reaktionerna sedan vi förra avsnittet när vi pratade om Jokern och den nya looken. Men det var ju nästan kort därefter som den här Suicide Squad-bilden kom.
Ja, med hela ensemblen då. Så.
Ja.
Och ja, vad är det första du tänker när du ser bilden?
Jag tänker ju att det liknar mer något slags, alltså liner note bild för en CD, för en CD som något så här halvdant nu metal band har gjort.
Ja.
Det är liksom, alltså vad fan har vi vet David Ayer och hans designteam här om att det finns andra färger än grått och svart. Är ju liksom första tanken här. Man ser, det är lite rött där och lite blått där. Men
det är väldigt mörka nyanser. Ja,
väldigt. Och det är alltså, alla ser likadana ut. Det är bara Harley Quinn som sticker ut liksom här.
Ja, och det där vill du säga. En del har ju varit så där med designen. Jag tycker den ser ganska okej ut faktiskt på Harley Quinn. Den har jag ingenting direkt emot. Jag vet att det finns många olika sätt man kunde ha gått med den.
Mm.
Den är ju den designen känns väldigt som de har gått efter den här Arkham.
Ja, det är
Arkham-stilen. Det har jag så. De hade ju kunnat vara lite mer och gått kanske efter mer animated series looken om de hade velat. Men jag har inte direkt någonting emot det. Men de andra karaktärerna där, man kunde knappt känna igen någon direkt och identifiera dem. För det var inte liksom sån någon färg. Jag menar, vad är det han heter? Deadshot är det, va? Som Will Smith spelar.
Exakt.
Han, alltså jag kollar på bilden hur han ser ut i serietidningen. Och
ja.
Jag kan inte förstå varför de kände att det skulle vara för färdigglatt.
Nej, alltså jag vet
inte. Det gör att du sticker ut mer och det gör att man... När jag kommer att se den här filmen kommer jag ha svårt att hålla koll på vilka som är vilka.
Det känns ju så, eller hur?
I alla fall, speciellt om han ska ha masken på det där. Så.
Ja, precis. Jag menar, alla har i stort sett samma outfit. Det är liksom Killer Croc där näst längst ut till höger.
Adewale.
Och jag skulle uttala hans namn i samband med när jag recenserade.
Heter inte Akinoye Agbaye?
Ja, just det. Korrekt. Det är helt rätt. Det är han och han bredvid där, vem det nu är. Är det Slipknot kanske? Är det Beach? Yeah. Slipknot? Eller är det Jay Hernandez El Diablo? Som El Diablo?
Mm.
Jag vet inte. Men alltså de har lite mer streetwear då naturligtvis. Mm. Men resten ser ut likadana ut. I stort sett.
Mm.
Och jag vet, alltså angående Harley Quinn-looken, jag är inte förtjust i den alls, kan jag ju säga.
Okay.
Jag ser ju mycket väl att de har tagit det också från den här Arkham Asylum-spelen. Mm. Men jag gillar inte den looken för henne i det spelet heller. För den här alltså roller girl-stilen, det känns som de har missuppfattat karaktären något så fundamentalt alltså. Hon ska vara de vill ha henne till den här jättesexiga och starka kvinnan, och folk, det vet jag att många bara, ja men hon är ju en bra liksom stark kvinna
när folk använder det så blir det lite sådär, jag börjar skruva på mig lite nervöst om man känner till hennes backstory, så
eller hur?
Där hon egentligen är raka motsatsen till det.
Exakt, det är ju hela grunden som hennes karaktär bygger på, att hon inte är det. Hon är ju den typen av människa som alltså skriver kärleksbrev till psykopater i fängelse.
Ja, och låter sig både liksom verbalt och fysiskt misshandlas utav män.
Ja, exakt. Så jag menar, det är en sån fundamental missuppfattning, och nu vet vi ju inte än hur det kommer se ut i filmen, men om de går på det, alltså att det är väl bra att de vill göra det. Men alltså, det är ju så stort fel alltså.
Jo, men jag tror vi lämnar det där och går vidare. Mm.
Ja, från det här med starka kvinnor i film. Why not? Nu hoppar vi fram lite i vår punktlista, men
jag förstår precis vad du ville.
Det är en så bra segway där. Så vi pratade om Mad Max nyss, troligtvis en av årets bästa filmer. Så den har ju fått väldigt mycket hyllningar för just Charlize Therons starka och porträtt av Furiosa, som hennes karaktär heter i filmen. Och att hennes karaktär tar väldigt stor plats och i historien kretsar mycket kring henne och hennes kamp. Det är liksom många hyllar den här för att det visar på att liksom det finns att bra actionfilm är på gång att liksom utvecklas lite. Vi är så svältfödda på sånt här i actionfilm, så folk har ju liksom kastat sig över för att hylla den här filmen bara.
Ja, det är ju liksom en anledning till att den här har blivit tokhyllad. Det är inte liksom bara för det är enbart en bra idé, för den gav oss någonting nytt. På egentligen märkt att säga det, för när man tittar på det så är det inte någonting direkt på ytan som är nytt, men liksom gräver man djupare så hittar man det. Det är liksom karaktär och det, och det är just det som är med Fury Road och,
ja.
Och så det, som sagt, det skopade ju upp den här diskussionen också, som antidiskussionen mot den.
Ja, som framförallt enligt vad jag alltid har kunnat hitta, så härstammar det från en blogg.
Mm.
som heter Return of Kings. Där en författare då på den här bloggen skriver en lång harang helt enkelt om varför man inte ska gå och se den. Och det är alltså det är rena, alltså den här Return of Kings, det är en blogg med vars, om man går in på den bloggen och trycker på popular articles, då kommer det upp saker som 5 reasons why you should never date a girl with dyed hair, why this increasingly common trait signals a low value woman, 10 reasons why San Francisco's women are worse than Toronto's, och så vidare.
Alltså,
det är alltså sunk deluxe på den här bloggen. Och hans harang här då är i stort sett att de flesta trailerna och sådär till en början har ju försökt locka in oss med explosioner och fire tornadoes och bilar och män och den amerikansk kultur, filmkultur liksom, är Mad Max påstår han, vilket inte är, det är australiensk film. Så men och det är, han är totalt vettlös, den här människan som skrivit, han är helt galen. Och han är så väldigt upprörd över det här och uppmanar till bojkott, och det här har ju förstås genererat väldigt mycket svar på, mestadels liksom hån mot den här artikeln faktiskt, att jag hade inte tänkt gå och se den här, men nu måste jag ju gå och se den för att se vad det är för larv han pratar om och sådär. Han har hjälpt till att hypa den här filmen ännu mer helt enkelt.
Det är ju det som man säger, även liksom, det finns ingen som är dålig publicitet.
Nej, exakt. Och det tillhör väl någon så här, det är mansrättsaktivister som de kallar sig då, den här typen av människor som han. De är helt.
Ja, och jag menar ju, det är ju lite sådär, man säger, jag bara blir irriterad. Men tittar man på de mest inflytelserika actionfilmerna från, man kan säga, från vår barndom.
Ja.
Och liksom även liksom lite längre tillbaka, så tittar ju det på några av de mest kända filmerna. De hade kvinnliga filmer i huvudroller.
Ja.
Jag menar, har de där snubben, kollar de inte då på Alien eller Terminator? De här.
Exakt.
Så. Jag vet inte liksom, om det är att de blir på något sätt rädda för att liksom, i en film som Mad Max, utan att spoila den med mycket, så är Max inte direkt hjälten i den.
Nej. Precis.
Eller den starkaste individen. Det som vissa pratar om, han är ju som man mer eller mindre har varit sen Road Warrior, att han har varit mer observerande.
Ja, exakt.
Han har inte liksom varit den som för handlingen framåt mer. Han är mer bara är där och så händer det saker.
Exakt. Det, jag menar, de har ju inte ändrat någonting i Mad Max-formulan sedan de tre första filmerna liksom, i Fury Road. Men ändå är det här. De har det tydligen havererat totalt. De har förstört det, och det är ett hån mot män över hela världen och så vidare. Så
ja, jag vet, de är rädda liksom att jag vet inte, kvinnor ska ta över eller vad fan det är. Han tror, och tror att du ska bli liksom nedslängd som slav eller någonting, men ja, om den snubben är så jävla rädd och det, så ja, du vill väl förmodligen kanske då liksom leva ensam och det, jag vet inte vad det är.
Nej, alltså det är nästan otroligt. Det är väldigt roligt alltså att och framförallt är det väldigt roligt att ingen tog den här harangen på allvar egentligen. Det finns väl några här och där likadana sådana här typer av mansrättsaktivister, men resten av världen bara skrattade åt honom och, så, och gick och såg filmen och hade jävligt kul till den förmodligen. Så. Mm. Och det, ja, det vinner ju på det i längden. Att Mad Max och den formulan de hade i Fury Road här nu blev så stor och populär, det borgar ju för att det kanske kommer fler filmer av den här modellen i framtiden. Och det är ju väldigt bra, för då kommer vi ju ännu längre i hur kvinnor porträtteras i film.
Jo, det hoppas jag definitivt. Så.
Definitivt.
Men jag tror det är inte så också, bara att tänka uppföljare, att de har, att både Charlize och Tom Hardy har kontrakt för fler filmer.
Jo, ja, för mig. I alla fall
Tom Hardy har, tror jag, 4 filmer, alltså inklusive den här då, så har han 3 filmer till.
Ja.
Eftersom de skriver sådana där överdådigt långa kontrakt.
Ja, precis. Och jag vet, jag läste George Miller sa att om den här slog Fury Road, så hade han åtminstone 2 eller 3 historier till att berätta. Mm. Varav en var mer in depth. Mm. Med karaktären Furiosa, Charlize Therons karaktär då.
Mm.
Det är intressant, sannoliken.
Jo, Charlize gjorde en väldigt bra prestation. Och det, hon har varit liksom bra i en väldigt längre tid nu. Så
ja,
det är kul att de kommer ihåg att jo, hon är ju faktiskt en bra skådespelare. Hon har ju vunnit en Oscar också. Så.
Ja, exakt. För Monster, va?
Mm. Jag är 100 på att hon vann för den.
Ja, jag är rätt säker på det med. Hon blev väldigt hyllad för den rollen. Välförtjänt hyllad också.
Så. Ja, men hon har gjort många andra bra roller. Även Hancock som folk inte direkt gillar. Jag tycker den är okej faktiskt.
Hancock, den är rätt skön.
Liksom. Det är bara att den inte riktigt visste vad den ville. Men...
Nej, och det är framförallt en originalskriven superhjältefilm. Så. Mm.
Och som också gav ett nytt perspektiv på den också.
Mm, exakt.
Det var inte som alla andra.
Nej, precis. Så se Hancock är slutpoängen i det här med att vita kränkta män ogillar Mad Max. Se Hancock och Mad Max Fury Road.
Jo. Ja. Är det någonting mer som du vill?
Vi pratade nyss om Suicide Squad, som blev lite uppföljning från förra avsnittet. Mm. Och det har ju hänt mer som vi kan följa upp sen förra avsnittet. Nämligen att David Lynch, som hoppade av Twin Peaks, nu verkar vara tillbaka på Twin Peaks.
Ja, det vi pratade om det här i förra avsnittet.
Ja, exakt.
Ser jag här när jag kollar, för jag var inte säker på om vi gjorde det, men det gjorde vi.
Ja, det gjorde vi.
Så då får vi diskutera det. Vad är anledningen till att han är tillbaka? För det har jag inte hört om faktiskt. Så.
Nej, jag har inte hört heller riktigt. Men det verkar liksom som att han och Showtime lyckades enas om en bra plan helt enkelt för...
Budget
helt, ja, precis. För David Lynch tweetade då den 16 maj: "Dear Twitter friends, the rumors are not what they seem. It is happening again. Twin Peaks returns on Showtime Network." Mm. Så han verkar vara tillbaka på det. Och det är ju bra, för han hade ju varit med och skrivit alla avsnitt här nu. Mm. Och han och Mark Frost då, att de då, alltså det är ju bra att de då samarbetar och avsluta projektet fullt ut alltså. Mm.
Ja, men det är bra att han, som jag gissar på det där, att han drog sig ur, att det var som en slags förhandlingstaktik för att få igenom de krav han ville. Och det visste han att de verkligen ville ha Lynch tillbaka. Det berömmer jag liksom. Det är bra liksom att visa att det är de som är med och skapar konstverken framför producenter som faktiskt ska vara där och styra mycket vad det blir.
Ja, exakt.
Du vet, att det inte ska vara politik och pengar som ska avgöra.
Nej, precis, utan Twin Peaks, det är David Lynch och Mark Frosts grej.
Ja, det är liksom, menar, det skulle ju, även om liksom de skulle gå vidare med andra, så skulle det aldrig kunna vara samma sak.
Absolut inte.
De skulle kunna hitta någon som kunde på något slags imitera eller någonting, eller så bästa av allt, om de inte kunde, vara att hitta någon som omtolkade, om det nu skulle vara så.
Ja, precis, en väldigt radikal omtolkning och göra sin egen grej av det då.
Så det är rent ut konstnärligt syfte. Så.
Ja, exakt.
Jo, men...
Så det gillar vi. Det är vi väldigt glada över. Jag i alla fall, som är ett fan av Twin Peaks.
Jag har inte sett Twin Peaks än.
Nej, men du har det framför dig.
Det är så mycket annat som ligger där på listan. Så.
Det är ju den. Det är ju alltid den.
Men förhoppningsvis så öppnar det sig upp när jag har sett färdigt Arkiv X. Så.
Ja, just det.
Ja, det har jag hållit på med i fasken sedan förra året. Så. Och jag tar lite pauser då och då, men...
Det tar sin lilla tid, helt enkelt.
Speciellt när den serien som har över 200 avsnitt.
Så. Exakt. 205 en timmes avsnitt. Liksom. Mm.
Jo, men mm. vi har ju också en liten kort grej som jag tycker vi ska prata om. Och det är ju filmavtalet som skrotas. Ett gammalt avtal som har existerat i sådär 50 år. Eller 60 år till och med kanske. 60 år tror jag det är. Kanske, jo.
Ja, sedan 60-talet.
Ja, 60, ja då är det ungefär 50-60 år. Ja. Ja, men i princip så handlar ju det om filmstöd till de som producerar film. Och de har valt att skrota det här av anledningen då att den är föråldrad. Och filmbranschen idag har ändrat sig. Så det betyder ju inte att filmavtalet försvinner. Alltså, jo, filmavtal försvinner, men det här stödsystemet som vi har kommer att ändra sig.
Mm.
Jag vet inte, liksom, det jag tycker det, jag tycker det var intressant rent av en filmpolitisk grej i Sverige just med det här väldigt statliga stödet som är, ett stort grundfundament i svensk filmproduktion.
Ja.
Och även i skandinavisk filmproduktion är ju staten väldigt involverad i att stötta.
Det är den absolut.
Och jag tycker det, i alla fall de anledningar och det som har givits, tycker jag låter vettiga, just med tanke på att den gamla avtalet stöttade filmer efter biobesök.
Ja.
Vilket inte är, men det uppstår en massa annan problematik här. Men jag vet inte vad du tänker, om du har läst på om det.
Jag tänker så här, jag kan bara rent historiskt sett att det här med filmstöd enligt filmavtalet, det har ju funnits i stort sett sedan ja, Bergmans tid. Och ja, innan 60-talet då så såg det väl kanske lite annorlunda ut. Eller ja, 50-60-talet, för då just nu säger de att det ska bli mer kvalitetsinriktat numera då. Och det var det ju då med, då var det ju mer att svensk film fick stöd efter hur pass intressant den var internationellt. Och då var det liksom Bergman, det var ju bara Bergman som gällde då i stort sett. Så han fick allt stöd, medan filmer som Åsa Nisse, som gjordes väldigt många då, de drog jättemånga besökare på bio här i Sverige. Och från de intäkterna fick de pengar till det här Bergmanstödet. Så Åsa Nisse-filmerna betalade för Ingmar Bergmans filmer, som aldrig gick särskilt bra i Sverige, men som gick väldigt, blev populära bland kritiker internationellt.
Det var ju lite mer ett högre syfte då med dem, menar man, med att stötta en sån Ingmar Bergman-film. Man tänkte att det rent ur ett finansiellt perspektiv, utan att det var bra för den svenska filmidentiteten.
Precis. Och jag antar och gissar kanske på att det är det här de vill gå tillbaka till lite nu då. Eftersom, alltså, ja, kolla på svensk bio då har vi de stora filmerna, de kommer kring jul. Och det är alltså, förra året var det Sune i fjällen och Micke och Veronica.
Och de mottog ju ganska stor andel statligt filmstöd.
Ja, precis.
Och det är ju det, och det var ju det som de sa, biobesök var det som i det här avtalet avgjorde hur, liksom, hur mycket stöd de hade. Och då tittar man rent en analys, finansiellt analysperspektiv. Hur gångbara filmerna är. Och då var det filmer som man såg som var låg risk, som folk kommer gå och kolla på bio. De finansierade man. Och de här lite mer annorlunda projekten, jag vet ju Roy Andersson har ju alltid haft problem med att få sina projekt finansierade.
Ja, precis.
Trots att han är väldigt väl ansedd utomlands.
Ja, oerhört väl ansedd är han.
Ja, du kan ju mena i Cannes är de liksom, det är ju, med Roy har en ny film, då flockar folk, då är det fullsatt.
Ja, exakt. Och det här är liksom, innan dess, är det ju filmer som Åsan is a welcome to Knohult. Mm. Göta kanal i all oändlighet.
Jägarna 2.
De här filmerna, de får det här stödet. Och nu kanske vi kommer in på det här lite med temat med pretension. Det låter väldigt pretentiöst det här. Mm. För den stora massan går inte att se Roy Andersson på bio, tyvärr. Mm. De går att se Micke och Veronica. Eller Året som verkar bli En man som heter Ove. Mm. Populär bok sedan de gjorde... Sedan, ja, kom i kölvattnet av 100-åringen som gick ut genom fönstret och försvann. Så man kan ju debattera huruvida att vilka filmer som borde få stöd och inte på vilka grunder. Men mm. jag är helt överens i sådana fall med Alice Bah Kuhnke, vår kulturminister, att visst, okej, okay, jag kan gå med på att man ger stöd efter ekonomiska faktorer, men inte bara. Mm. Jag tycker man måste få gärna ha någon slags, ja, kvalitetsinriktning som de ska införa nu då.
Mm. Förhoppningsvis så kan man kanske få fram nya unga filmskapare på det här sättet också.
Exakt. Det är ju, alltså vi har ju fortfarande en hyfsat väl ansedd filmidentitet i Sverige. Mm. Och det känns ganska angeläget att försöka upprätthålla den.
Mm. Ja, för just nu är liksom inget disrespekt mot liksom, eller mot filmskapare det, men det är en väldigt åldrande regissörskala.
Ja,
det är skara som är, och ja, även liksom mer kvinnor. Jag sitter och funderar här när jag tänker på kvinnliga regissörer i Sverige. Mm. Det är inte så många jag kan räkna på en hand.
Ja,
så i alla fall av dem som mottar någorlunda statligt filmstöd.
Ja, precis. Vad heter hon som gjorde Masjävlar heter hon?
Är det Marie? Nej.
Marie, ja. Det säger en del att man inte kollar på namnet nu bara för det.
Nu inte Maria Blom.
Ja, Maria Blom, ja, precis. Mm. Men det är liksom... även att jag inte kom på namnet nu, så var den första jag kom att tänka på, den enda jag direkt kommer att tänka på just nu. Så ja. Så det är en intressant nyhet. Det ska bli intressant att se om man kan följa det här på något sätt framöver och se hur det blir.
Så det, jo, men det låter väldigt bra om det liksom blir rätt prioriteringar.
Ja, precis. Någon bra balans.
Mm. Har vi någonting mer att säga? Ska vi nämna den sista punkten eller ska vi gå till paus?
En lite kort sådär. Vi pratade om Chris Pine i avsnitt 2. Mm. Nyheterna där. Det spekulerades kring att han skulle bli den officiella Green Lantern i DC Comics filmuniversumvärld som fortfarande är högst under konstruktion. Men nu verkar det som det inte blir av. Han får istället bli Wonder Womans kärleksintresse i kommande Wonder Woman-film.
Ska ju påpeka att det fortfarande är bara ett rykte. Det är inte officiellt bekräftat än att han ska vara med i den filmen.
Nej, det är det inte. Jag tyckte mest bara det var roligt i och med att vi tog upp det.
Mm, ja, men det är också lite annorlunda att han spelar ett kärleksintresse.
Ja, faktiskt. Det är kul att han som är så stor och populär nu ändå får ställa sig lite, ja, en roll vid sidan av. Mm. Så där han får ingen så här stor egen superhjälteroll som man kanske hade förväntat sig att han skulle få.
Jo, ja, men det är intressant. Men ja, Wonder Woman ser fram emot det. Jag hoppas att det kan bana vägen för.
Ja, det hoppas jag.
Ja, man vet inte, men hoppas
det är, ja, exakt. Det är ju en så pass stark karaktär. Ända sedan 40-talet har det ju varit. Så jag menar, man vill gärna se det. Har ju aldrig blivit i film av Wonder Woman. Det är som fan på tiden att det blir det.
Jo, ja, men det säger väl en hel del. Det säger ju hela den tiden att de faktiskt vågar att satsa på det nu.
Ja, precis.
Så man hoppas att det ger en snöbollseffekt.
Exakt. Bara det inte är Zack Snyder som gör den. Så,
ja, så kommer det Zack Snyder gör Wonder Woman. Aha. Du vet precis vad det blir för typ av film.
Ja, det blir sucker punch igen.
All over again.
Jo, men vi tar en paus. Så häng kvar.
Sluta gnälla och lär sig skillnaden på konst och snobberi, vilket är en väldigt lång och pretentiös titel som jag skrev ner här
för
veckor sedan. Så, ja, det är just det vi ska diskutera faktiskt.
Mm.
Det är lite ni känner igen vad titeln är snodd från i princip, så, vilket är Stanley Kubricks Dr. Strangelove or How I Stopped Worrying and Learned to Love the Bomb. En regissör som kanske inte kan räknas in i den pretentiösa skaran av filmskapare. Men vi ska börja lite med att kanske ställa frågan då, pretension eller filmsnobberi då. Vad är det egentligen? Vad konstituerar en pretentiös film eller filmskapare?
Jag vet inte. Ja, det är väl förmodligen att man vill ge ett intryck att film... Det jag tänker på är ofta så här, filmer eller regissörer som försöker att ge intryck att en film är djupare än vad den egentligen är. Av de här namnen så är det ju sådana som Terrence Malick som ofta kommer på tanken när det kommer till pretentiösa. Och Darren Aronofsky för mig personligen. Jag har inte sett någon Terrence Malick-film, men Aronofsky kan jag se vad folk menar att han är lite pretentiös.
Ja.
Han, ska ju säga att Aronofsky gör inte... Jag har inte tittat någon av hans filmer är dåliga. Det är ju faktiskt okej och några är faktiskt väldigt bra.
Mm.
Men några av dem kan jag fullständigt förstå varför folk tycker de är pretentiösa. För några av dem är där de försöker vara djupare än vad han tror att han är.
Ja, jag är helt med på just Aronofsky. Jag gillar alltså många av de filmer han har gjort. Men så kan vi ju ta då hans populäraste film, vilket också är hans debutlångfilm, tror jag. Nej, inte debutfilm, men debut inom långfilm som långfilmsregissör. Vilket är Requiem of a Dream.
Mm, den har jag inte sett, men...
Nej, okej. Okay. Den är ju väldigt populär.
Jag känner bara till det där, du vet, musikstycket som ett tag användes i nästan varenda video som ville vara episk på YouTube använde den där. Nu.
Det var innan Zimmer skrev Inception.
Ja, precis. Nu används ju den istället.
Så, jo, och alltså det är en film som, den är väldigt populär och jag förstår dess popularitet. Men det är liksom, den har den här en av de stora komponenter som jag tycker konstituerar pretension, och det är stil före substans. Det här är alltså en film som gärna vill den har sin speciella look. Den är väldigt mörk så med musiken och hur den är filmad och effekter i den och så vidare. Men allt det här är hur filmen fortgår, och dessutom hur den är skriven och agerad och sådär. Det är för att verkligen hamra in en poäng som alla förstår redan när de sätter sig ner för att börja kolla på filmen. Och det är liksom, droger är inte bra.
Mm.
Nej, knarka inte ungefär, för då går det så här. Och det blir ju den här spiralen då som den här filmen vill visa på. Den här nedåtgående spiralen till fullständig katastrof. Och jag tycker det är liksom, okej, vi fattar, du behöver inte ta i så jävla mycket. Mm. Det är inte småbarn du talar till här. Det finns liksom ingen, vad ska man säga, det är en film som gärna vill liksom, som jag känner i alla fall, att den vill gärna bara se den här, diskutera. Men det finns inget att diskutera, för filmen bara, ja, det här är poängen. Här är poängen. Ingen inbjuds till att själv liksom tolka filmen och diskutera den och själv komma fram till vad poängen är, va?
Mm.
Det tycker jag är en viktig grej, att vad som är pretentiöst.
Jo, och sen får man inte glömma att Aronofsky gjorde i princip samma jäkla grej på Black Swan också, så.
Det gjorde han.
Och den har ju också, det är bland annat den som jag tänker på när det är, ja. När det kommer till den filmen vill gärna tro att den är smartare än vad den är. Det är ingen dålig film. Den är liksom vackert filmad och bra skådespeleri och stabilt manus. Men så kommer ju Aronofskis, hans ismer som han har.
Ja.
Med, nu ska vi vara övertydliga med budskapet här.
Ja, och symboliken i filmen och så vidare. Jag gillar Black Swan mer än vad jag gillar Requiem of a Dream. den räddas av väldigt mycket annat, får jag säga. Men så filmsnobberi, alltså, det är en väldigt lös term. Och vad som är pretentiöst, man kan liksom egentligen...
Det är ju väldigt synd att vi inte har sett någon Terrence Malick-film. Jag vet inte om du har gjort det.
Den tunna röda linjen har jag sett.
Mm, men det är ju inte det är inte en typisk Malick-film.
Nej, den är ju inte det. Den har lite av det som, vad jag har förstått, ska vara Malick-ismer.
Mycket liksom naturbilder, långsamma naturbilder. Och klipper inte från det eller någonting sådär.
Det är mycket, mycket i den. Men det är ändå en film som klarar sig utan allt det där också. Och det var ett tag sedan jag såg den nu, så jag minns inte riktigt. Men Malick är ju definitivt en som, han har varit verksam sedan 70-talet och är fortfarande verksam idag.
Men jag känner som han gör en film vart 50 år eller något sånt där.
Ja, han är väl inte så regelbunden.
Nej.
Men alltså, sen har vi ju den här, det som ofta kommer upp i diskussioner gällande vad som är pretentiöst och vad som är konstnärligt i en film, då återkommer det alltid till mycket filmer från 60-talet, för det var då konstfilmen blev stor. Så, och jag menar, vi filmintresserade och alltså akademiker inom film, jag är inte akademiker inom film, ska jag förtydliga.
Du har läst filmvetenskap, så.
Ja, men knappast på akademisk nivå.
Det var ju akademiskt.
Ja, okej, men okej, om vi säger akademisk i folkmun då. Det är liksom, jag har ingen akademisk examen så sett i det. Jag kan inte kalla mig filmprofessor.
Nej, men filmvetare.
filmvetare någorlunda, ja. Mm. Okej. Okay. Men ja, det återkommer ju alltid till att hylla filmer av till exempel Ingmar Bergman, av Jean-Luc Godard, av François Truffaut och så vidare. Medans andra...
Du glömde väl ett par italienska också där?
Ja, Bertolucci. Hjälp mig här, tack.
Fellini.
Fellini, tack, precis. Tarkovski, om vi ska ta från Ryssland eller Sovjet då.
Jag glömde bort också någon. Just det, han var inte därifrån, ja. Jag tänkte på Sergej Eisenstein.
Ja, han var tidigare än så faktiskt.
Han var ju typ från Riga. Så också så. Mm.
Han lade definitivt grunden för mycket av det här inom konstfilm. Han var en sån som de här vi nämnde innan gick tillbaka till för att inspireras av. Men när man diskuterar de här filmerna och de här autörerna och filmskaparna, då kommer det alltid upp folk som är filmintresserade men som gärna som har sett de här, någon av de här filmerna, och gärna vill påpeka att det här är ju bara pretentiös dynga. Vill de gärna påpeka. Jag har en lista framför mig här som heter 10 classic movies that only pretentious people like. Vilket är ett ganska typiskt exempel på det här. Och den innehåller filmer som till exempel D.W. Griffiths Birth of a Nation, som är en väldigt tidig stumfilm då.
Och hårt kritiserad.
Hårt kritiserad av många andra anledningar.
Och även på sin tid, ska det säga, så var den hårt kritiserad.
Verkligen.
Så då kan man fatta vad det är för typ av film.
Exakt. Och det är liksom inte anklagelser om att vara pretentiös. Så.
Nej, men den fick jag vill minnas att jag läste faktiskt om den här filmen, och den fick även kritik för att vara pretentiös på sin tid också.
Ja.
Det är redan där så började man att säkert prata om pretentiösa filmer och substanslösa.
Ja, men du ser, och det här var ju liksom i filmens
heydays-dagar. Ja.
Så den, sen har vi ju Tarkovskis Solaris med på den här. Nummer 6 på den här listan lyder bara Anything Ingmar Bergman.
Då har den här personen inte sett Bergman.
Nej, David Lynch Eraserhead, hans första film, långfilm.
Jag trodde faktiskt skulle vara Blue Velvet, men
ja,
den brukar mer anklagas vara pretentiös än Eraserhead.
Ja, det kan jag tänka mig, men ja. Och sen Citizen Kane ligger toppar.
Alltså det är också lite jävla att det känns också som att det där också var en lista med en person som inte riktigt har grepp om det där. För jag menar, nej. Citizen Kane hamnar ofta på listan över liksom bästa filmer, och inte liksom bara liksom, den är inte svår att följa.
Nej, det är den ju inte. Och där kommer vi ju in lite på det här att man måste ju kunna skilja på det här, vad som är konst och vad som är pretentiöst. Och jag menar, alltså Tarkovskis filmer, jag har bara sett Solaris och Stalker då, men det är filmer som enbart är gjorda för syftet att liksom utforska mediumet, presentera kanske filosofiska idéer och resonemang, och använda kameran och filmberättandet på ett sätt för att visa upp ett konstverk. Alltså det här med att berätta en strukturerad historia kommer i andra hand. Och när det kommer till konst, då är det ju såklart alltid så här att konst är pretentiöst. Jag menar, om man sitter och beskriver Ingmar Bergmans smultronstället som en väldigt visuellt imponerande och utifrån den upplevelse den är, då låter man som en sån där, man låter inte så folklig.
Nej.
Gör man ju inte. Så, och det är något som, ja, det här jag lite tycker är titelns, på podcastens titels gnällande. Det är om du inte gillar, om du vet att du inte gillar den här typen av film, sätt dig inte och kolla på den och gnäll på den då. Försök, eller om du är intresserad eller vill se den bara för att ha sett den, för att det är en klassisk film, alltså försök då åtminstone.
Jo, för det är, jag kan respektera människor som säger det, att jag har försökt att kolla på den här, men jag tycker den bara är pretentiös och det, och
det är ju en åsikt, det är ju, man upplever ju konst olika liksom.
Menar vad du tycker är konst och jag tycker är konst, det är ju oftast inte samma sak.
Nej, exakt.
Vissa saker är vi eniga om, andra saker är vi oeniga om.
Exakt. Och det är ju där de här konstfilmerna som Bergman gjorde, som Tarkovsky gjorde, som din landsman, om jag får säga det så, Lars von Trier gör. Det är filmer som bygger väldigt mycket på att väcka någon slags känslomässig reaktion hos publiken istället för att berätta en historia för publiken. Men det här gnället kommer av, det finns ett så bra citat av Isaac Asimov.
Han har många bra citat, den snubben.
Det har han sannolikt. Han var en sann intellektiker.
Ja. Han var i alla fall en tänkare och filosof.
Och så vidare. Han sa det här att, nu läser jag direkt här då. Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means my ignorance is just as good as your knowledge.
det är fantastiskt bra citat.
Jag tycker verkligen det är det, och det är väldigt träffande på just det här och just den här listan som jag nämnde nyss här.
Jo.
Det är väldigt träffande att men de här filmerna, de är ju inte bra. Det är ju bara ni sådär pretentiösa människor som tycker det. Om man gillar konst eller ser konstverket i någon av de här filmerna, då är man automatiskt pretentiös och då tror man att man är bättre än alla andra, men det stämmer ju inte. Som vi sa nyss, att pretentiöst, det är ju snarare när man försöker låtsas som man har något att säga fastän man inte har det, eller när man försöker verkligen hamra in något sånt här. Sin poäng.
Jo, alltså, man kan ju prata hur länge som helst om det här, just med diverse. Jag tycker det är en intressant parallell som drogs, var ju under tiden med Hitchcock och Stanley Kubrick.
Ja.
För de var ju under en period var de, man kan säga, konkurrerande två av de största. Under en viss period kan man säga det, för var det de här som pratade som att de behärskade sina genrer och var mästare på det de gjorde.
Ja.
Där ofta många, det var ibland kritiker och det också, anklagade Hitchcock-filmer för att vara för simpla och för kommersiella, och han var inte så där bra eller djup och kunde inte liksom det var simpla filmer han gjorde, medan Kubrick då var den här djupa och faktiskt vågade göra nya saker och diverse. Och sen var det ju samma sak från andra fältet, där folk tyckte att Kubrick bara var pretentiös fjant Som ja. Liksom gjorde massa filmer som bara var liksom som dyra experiment. Och det bara för att han hade någon idé och det. Och,
mm.
och det är ju det som jag tycker också är intressant. Och det är för liksom vem som helst som har liksom sett deras filmer kan ju inse att båda två är otroligt bra filmskapare.
Ja, exakt.
Man kan ju säga att Hitchcocks filmer är mer lättillgängliga.
Ja, det är de.
Men de har liksom, man kan ju argumentera för att de har väldigt lika mycket djup som en Kubrick-film hade.
Mm, precis.
Det var liksom bara skillnad i hela presentationen. Jag tycker den liksom ofta är jättebra att göra just för att just för att det är två olika filmer som hade två olika, oftast två helt olika publik och ja, målgrupp.
Exakt.
Det var ju de här konstnärliga människorna. De gick och kollade på Kubrick-filmer.
Ja.
Och sen den breda massan, för det mesta, gick och kollade på Hitchcock-filmer.
Ja, exakt. Och det blir ju alltid konflikter bland filmälskare då, beroende på vad för sorts filmälskare man är.
Mm, ja, för det var ju uppenbarligen en konflikt där mellan Hitchcock och Kubrick. Och det var därför jag började läsa på det här, där folk menade. Även om, ja, de var ju, Hitchcock var ju verksam under längre tid än Kubrick, men
ja.
Men det blev lite av den där vem som var bäst av de två.
Ja.
För folk kunde inte liksom bara kunde inte bara enas om att båda två är väldigt bra filmskapare. Ja. Det måste vara någon som är bättre.
Ja, tydligen.
Och då var ju som sagt det vanligaste angreppet på Hitchcock var ju då för simpel.
Ja.
Han gjorde popcornfilmer.
Ja, just det.
Sånt som man gick liksom i par och det, man ville ha lite spänning och det. Man jämförde det, man kan säga dagens deckarböcker ungefär. Det var ungefär som man såg en ny Hitchcock-film.
Mm.
Det var liksom bara ännu liksom en standard och han gör ingenting nytt eller någonting med varje ny film eller någonting. Det är precis bara samma sak.
Bara att han gjorde ju nytt hela tiden.
Ja, han är ju faktiskt en av dem som man säger idag är en av dem som faktiskt tryckte filmmediet mest framåt. Ja. Mer än Kubrick när det kommer till rent filmtekniska grejer.
Ja, absolut.
Han var ju väldigt progressiv för sin tid och han hade nog, tror jag, varit ganska icke-överens med Tarantino när det gäller att titta tillbaka för mycket. Hitchcock övergav medium och format ganska fort om man såg något nytt som var bättre.
Ja, precis.
Han var ju trots allt en av de första som insåg att TV var framtiden. Han var en av de första som faktiskt skapade, man kan säga, TV-serie och tänkte det här är någonting som Alfred Hitchcock presenterade, är ju en av de första av sitt slag.
Ja,
och satte ju grundramen för vad egentligen TV-avsnitt skulle vara.
Exakt.
För han såg direkt, det här kommer många kolla på. Då gör jag bara liksom som mina filmer fast i kortare format.
Mm, precis. Så jag menar, så vad är pretentiöst med det liksom? Det är ju inte så pretentiöst. Jag menar, och Stanley Kubrick har inte gjort några innovationer på det sättet. Men han har definitivt...
Ja, det var det jag skulle säga. Alltså. Ja. Han gjorde ju sina innovationer i liksom berättarteknik.
Exakt.
Det var ju det han fokuserade. Han fokuserade också mycket på liksom filmtekniker och det. Det var ju som det där fallet med... Vad var det? Var det Barry Lyndon som han höll på och hade den här grejen för sig att han skulle... Allting skulle vara med naturligt ljus. Skulle ljuset som är naturligt ljus. Och han kunde spendera extremt lång tid på att förbereda en scen för att få ljuset att vara perfekt. För han ville inte använda konstgjort ljus då.
Okej, det kan nog stämma. Mm. Jag är inte så hemma på just den filmen, men...
Nej, men jag för mig när de sa det och den höll på att göra de som arbetar på den är väldigt irriterade.
Ja, det är
klart. Med hur lång tid han spenderade på att få det att sitta rätt. Och det var ju problematiskt i och med att de där små ljusen. Han hade nog velat leva idag med de kamerorna vi har nu som skulle kunna klara av det. För det mesta utan problem.
Ja, exakt. Och det kan ju vara därför han fick och fortfarande får ibland de här anklagelserna om om att vara pretentiös. Mm. Han var svår att jobba med och han ville verkligen ha det på sitt sätt och ingen annans. Mm. Så ett annat exempel som jag tycker liksom det känns lite, det här är en väldigt partisk grej från min sida. Eller jag är väldigt partisk här, men jag tycker ändå det talar väldigt bra för det här konst mot pretension och så vidare. Mm. Och det är ett lite smått, det är en stor överdrift och kallade bråk, men det är en liten lite
fade.
Ja, precis. En mindre fade, och det är en av mina absoluta favoritregissörer,
Terry Zack Snyder.
Men var du snabb, va? Terry Gilliam och en av de regissörer jag har svårt för, Zack Snyder.
Svårt för, nu städer du verkligen orden där.
Ja, jag gillar ju 300, så jag är inte helt avers till honom.
Nej, men så, det är ju det som man säger, Terry Gilliam. Jag vet inte liksom han. Alltså grejen är det jag undrar, alltså blir verkligen Terry Gilliam anklagad för att vara pretentiös?
Jag kan tänka mig att det finns folk som skulle ta med någon av hans filmer i sin lista av 10 filmer som bara pretentiösa snobbar gillar.
Hans filmer är ju väldigt lättillgängliga, tycker jag. Så.
De är ju det. De är lättillgängliga på ett sätt som jag tror väldigt många kan uppskatta. Men han har ju också sin väldigt speciella och udda stil. Och den här faden då var typ angående filmen Watchmen, baserad på Alan Moores Citizen Kane of comic books.
Vad var det så han själv sa, eller är det hans egna ord?
Nej, jag tror inte det är Alan Moores egna ord. Det skulle mycket möjligt kunna vara det, så excentrisk som den människan är. Men den anses i stort sett som det. Det är liksom en av de verk som förändrade serietidningsbranschen. Och en filmatisering på det här är oerhört svår att göra. Terry Gilliam hade fått det uppdraget och tillsammans med bland annat Joel Silver, en producent som då samarbetar ofta med Terry Gilliam. Men de var i slutändan var de tvungna att överge det här projektet, för att alltså Terry Gilliam av alla människor då som kan filmatisera i stort sett vad som helst sa att nej, det här är alltså ofilmbart. För det är just i slutet på Watchmen det är en väldigt svår poäng att överföra till film, både visuellt och berättarmässigt, va? Så de fick överge det, men han hade ändå skrivit ett slut som Joel Silver då i en intervju hyllade och sa att det här var ett bra slut ändå. Det hade fungerat om vi hade gjort det. Varpå Zack Snyder hade gett en kommentar till det här som var allt annat än ödmjuk, kan man ju säga. Slutpoängen var jag kan läsa citatet här. I just loved the movie and it was a labor of love, Snyder said. Alltså säger Snyder om Watchmen då. And I made it because I knew that the studio would have made the movie anyway, and they would have made it crazy. So finally I made it to save it from the Terry Gilliams of this world.
Ja, en drömmar kan man att han skulle anse sig själv bättre än Terry Gilliam.
Ja, det är ju din och min åsikt liksom. Men jag tycker det känns väldigt talande på något sätt. För då sitter Zack Snyder alltså och hyllar sin film Watchmen, som okej, det är väl en 2,5 timme av Zack Snyderismer, och den är väl helt okej. Okay. Han följer serietidningen ruta för ruta i stort sett, vilket är varför filmen är så lång. men i slutändan så är det en väldigt, väldigt platt film utan liksom någon känsla för det som försöker berättas i originalet då. För det blir ofta så när man ska följa en förlaga till punkt och pricka på det här viset, man missar liksom det viktigaste som är den själva kärnan av det. och det är så roligt att han sitter och säger att min film är bättre än den Terry Gilliam skulle gjort av den här, alla Terry Gilliams i den här världen gör ju bara galna saker ungefär. Mm. Alltså, vem är det egentligen som är pretentiös?
Ja, precis.
Det är han som tror att han gjorde en så mycket bättre film som fångade poängen så mycket bättre när den faktiskt inte gör det. Mm. Jag tycker det är ett utmärkt exempel på det här. Vad är skillnaden mellan konst och pretension här? Mm. Ja.
Jo, men jag tänkte också på det. Jo. Ja, men det är ju det som du har sagt med just pretentiösa filmer, alltså att det är väldigt upp till andra, liksom den andras liksom guldgruva är den andras katt i guld.
Ja.
När det kommer liksom till en del filmer, jag kan ju erkänna att det finns en del filmer som jag gillar kanske rent utav rent estetiska anledningar.
Ja, exakt.
Och ja, jag får erkänna att de kanske är i min åsikt lite pretentiöst och det.
Mm.
Men som sagt, det är min åsikt. Andra ja. kan finna det, men det är också som det när jag har tänkt på det jag tycker ibland är väldigt enkla filmer och det.
Mm.
Oftast mer kommersiella filmer.
Ja.
Att många säger det, att de är ju hela antitesen mot pretentiösa filmer. Vissa säger så i alla fall.
Ja.
Men i alla fall för min del så jag kanske inte liksom får lika mycket behållning av dem, men jag vet att det finns folk som faktiskt får det, och det liksom förstår jag att det är människor som gör. Och det är nu, och det, så jag ser inte ner på dem, och det är lite av den här internetkulturen som smittar av sig just.
Ja.
Som egentligen så fanns den här innan internet också, den här attityden. Men det är bara nu med internet och anonymiteten med att kunna vara på internet och förehava sig har gjort att verkligen allas åsikter, alla med en åsikt och ett tangentbord liksom, då går folk lös helt enkelt.
Ja, verkligen.
Och ja, alltså, det handlar ju liksom bara om att acceptera att det är liksom olika, och det är visst. Terrence Malick, mitt intryck av det jag har sett små klipp från den filmen, och det är att det är inte riktigt min smak.
Nej.
Som Tree of Life när jag såg några klipp. Jag höll på att somna under bara ett kort klipp. Jag tyckte så förbaskat tråkigt ut och pretentiöst ut. Ja, men det finns folk som sitter och verkligen njuter av den.
Exakt. Och så kan man ju säga om David Lynch till exempel.
Mm.
Där filmen Lost Highway till exempel, som är skum som bara den. Det går inte att utröna någon story ur den om man inte ser den fler gånger. Den kan ju mycket väl vara minst lika pretentiös som Terrence Malicks Tree of Life.
Mm.
För en person. En kanske gillar Terrence Malicks Tree of Life tilltalade mig väldigt mycket och jag kände filmen och så vidare. Och sen sett den människan och ser Lost Highway och bara, jag fattar ingenting, vad är det här för jävla skit?
Ja, men det är ju så. Alltså film och konst är ju inte liksom, den är, det är lite svårt att vara så hård, men den är ju inte för alla. Liksom alla verk och det, då måste man inse att nej, den här var inte riktigt mig, den kanske var riktad mot. Och ibland är den inte direkt riktad mot någon direkt. Alltså det är det som är det. Och det är svårt. Och ibland så händer ju det att de... Och det här tycker jag också är intressant som punkt som de måste skärpa sig lite, filmstudierna. Och det är ju de här med trailers. Missvisande trailers.
Ja.
som kan få folk att anklaga filmen för att vara pretentiösa och diverse för att folk har fått fel förväntningar på den.
Ja, precis.
De bidrar väldigt starkt till att skapa den här flame war som uppstår.
Ja, verkligen.
Och jag tycker det liksom bara blivit värre och de har blivit mer generiska. Förbi punkten här, men
jo, nej, men jag är med på din poäng här. Det stämmer.
Det är lite trist som sagt med just att folk slänger iväg ordet som att den är pretentiös. Om man inte gillar den eller om man inte fattar den, så sa man att ja, men den är pretentiös.
Ja, exakt. Det är ju liksom,
och det var faktiskt det jag kallade Taxi Driver. Första och hittills enda gången jag sett den. Jag är 100 på att jag skulle tänka annorlunda nu. Jag tyckte den var väldigt pretentiös när jag såg den. Ja. Men sen nu liksom när jag har läst om den och diverse och så tänker jag, ska se den igen.
Ja.
Men jag är liksom 100 på att jag kommer igen att jag skulle omvärdera den.
Jo, ja, men man gör ju det ibland också. Det blir...
Det är det som handlar om, alltså en smak förändras.
Ja, exakt. Ibland måste man se en film flera gånger innan man kanske kan ta in allt.
Ja, alltså ibland så måste man se den under en kort tid. Flera gånger ibland så är det kanske en längre period. Det är ju som Lost in Translation. Första gången jag såg den tyckte jag den var pretentiös.
Ja, jag med.
Jag tyckte den var så fruktansvärt pretentiös. Men det var ju för, alltså jag var, hur gammal, nu kom den 2004 eller 2005 va?
Ja. Däromkring.
Ja, alltså då var ju liksom 13-14 år och det. Och när man tänker efter en 13-14-åring, det är inte många i den åldern som kan liksom få ut någonting utav Lost in Translation. För att man inte liksom har den där dels den emotionella utvecklingen i kroppen. Nej. För man är inte utvecklad rent.
Nej.
Rent kognitivt.
Nej, exakt.
Så det är ju en anledning till varför liksom vissa barn tittar på vissa saker och varför.
Ja.
Man har inte liksom den där.
Nej.
Och precis. Som sagt, så såg jag den nu för, nu är det kanske 2-3 år sedan. Ja. 2 år sedan tror jag. Men då älskar jag ju den fullständigt.
Ja, jag med.
För jag kunde relatera till den helt plötsligt. Jag kunde förstå väldigt mycket av det här. Och...
Ja, precis. Och man kan uppskatta alltså det visuella, bara hur bilderna hjälper till att berätta historien. Något som man inte alltid ser kanske i en film första gången man ser den. Särskilt inte då kanske när man ser Lost in Translation som
det är ju, ung tonåring. Ja, men det är ju det som är grejen med såna här svåra filmer, just att man... Mm. Att man, första gången man ser den så är det så flack, alltså du vet, jag vet i alla fall generellt, man försöker att fånga så mycket som möjligt.
Ja.
Och det gör att man missar och överser en del saker.
Exakt.
Det är som så här, vi pratade om Blade Runner, är ju en sån här film som är liksom gång på gången som man ser, upptäcker nya saker i den.
Exakt.
Och det är ju precis det många gånger handlar om, liksom att se en film flera gånger. Och man förstår liksom att det är en film som har många lager. Om man liksom varje gång så ser man någonting nytt. Helt plötsligt fattar man varför han sa just det. Eller så först såg man bara en liksom ett ansiktsuttryck eller bara något rejält som hände på skärmen som man inte hade sett innan, för att man var upptagen. Och speciellt för oss som är vana med att läsa undertexter, är det första gången, så är man ju väldigt fokuserad på att läsa undertexten. Om man inte... Numera har jag ju börjat att inte kolla så mycket på undertexterna, i och med att jag behöver dem inte alltid. Nej. Jag behöver dem ibland när folk mumlar. Det finns en del filmer som är experter på att ha mumlande skådespelare.
Ja, verkligen.
Som man inte riktigt förstår, men...
Jo, precis, det spelar ju också roll, va?
Så... Det är därför som om du inte är engelsk eller svensk film, så brukar folk anklaga mig för att vara pretentiös. Om det är lite svårt, för man måste liksom måste verkligen läsa undertexterna här, för man får inget stöd i språket.
Nej, exakt. Så ja. Och det förlitar vi oss väldigt mycket på här i Sverige i alla fall, så. Men vi är så vana vid det också. Så det förvånar mig inte
att i USA att eller engelskspråkiga, de anklagar utländska filmer för pretentiösa.
Ja, det var precis det jag tänkte
ja,
säga.
Ja, jag förstod det. Så du får så fortsätta. Det.
Ja, precis. Jo, så ja. Det är ju i stort sett det. Vad var det du sa? Den enes guld är den andres kattguld.
Ja, det var inte en sån här jättebra ordspråk, så det får jag hitta på något bättre.
Den enes bröd, den andres död.
Ja, det går ju.
Om det funkar.
Ja.
Kanske.
Ja.
Det är det. Alltså, grejen är den tycker jag, om man ska sammanfatta det på något bra sätt, eller uppmana kanske till något, är att bara för att du inte kunde relatera till en film eller inte förstod poängen med den, så behöver den inte vara pretentiös för det. Men också det att om du säger till någon annan person att ja, men du tyckte inte den var bra för att du inte fattade den, då är du också väldigt pretentiös.
Jo, precis.
Så ja. Det, men jag menar, om du inte har eller vill ha eller är intresserad av den intellektuella bit som kanske krävs för att kunna uppskatta en Bergman-film eller en Godard-film, då ja, då är det dig det är fel på. Det är inte filmen det är fel på. Det är bara inte din grej, helt enkelt. Ja, för gå runt tillbaka till Asimov och din anti-intellektualism är inte lika bra som min intellektualism. Om man, ja.
Ja, så lät du snobbig där nu samtidigt.
Ja,
nu
gjorde jag det bara för det.
Ja. Så om ni inte tycker att ni håller med Henrik, så är det liksom, ni kan gå bananas i kommentarsfältet och bombardera munvärder när vi väl får hemsidan att fungera.
Som nu, ja, som i nuläget är den fortfarande nere när vi spelar in där. Så. Tyvärr.
Ja, ja. Så är det med det. Mm. Var det någonting mer att säga där, eller?
Nej, jag tycker vi har, jag vet inte, har du någon en film kanske du vill säga som du har ändå väldigt svårt för, som du kanske tycker är pretentiös?
Jag har suttit och tänkt på den, men ja,
eller någon särskild filmskapare kanske som du tycker att, förutom de vi redan nämnt och...
Grejen är, många av de här är väldigt konstnärliga. Jag har ju inte sett speciellt många filmer av, man ska vara helt ärlig. Jag vet, det är ingen speciell anledning till att jag undviker Tom.
Nej, nej.
Men alltså, men har du någon?
Jag kan ju säga, jag nämnde ju till Requiem of a Dream förut. Det är ju en, men jag kan ju också säga en annan film som jag tycker faktiskt är mega pretentiös, och det är Ron Howard's A Beautiful Mind.
Ja, ah, just det. Jo, den ja. Den vet jag du har i alla fall rantat i privata sammanhang. Så.
Den har liksom...
Och hur vågar du, Henrik, nu när John Nash och nyligen har avlidit också?
Precis,
då ger du dig på honom, vet du, liksom, och kritiserar filmen om hans liv och det. Även om den kanske inte liksom var direkt sådär jättesjälvbiografisk.
Nej, alltså, grejen är, delvis är det, tror jag, inte filmens fel, utan mer reaktionerna kring filmen. Den blev så hyllad, dels för att ja, men det här är ingen vanlig Hollywood biografi historia med sorgliga fioler och konstruerade så här situationer för dramaturgins skull. Bara att jo, det är det. Det är exakt en sån Hollywoodfilm. Det finns inget som gör den här mer speciell eller mer liksom äkta än någon annan Hollywood-biografi. Och det andra Ja, alltså den här vann Oscars, den här filmen. Russell Crowe vann bästa manliga huvudroll Oscar för den här filmen, alltså. Det är helt ofattbart i mina ögon och öron att
det låter upprörande.
Ja, därför att det här är en film som liksom den tycks inte ha någon aning om vad den håller på med. Jag säger inte att det är Ron Howards fel. Jag säger inte att det är manusets fel. Och jag säger inte att det är Russell Crowes fel.
Men det är det.
Men på något sätt är det att allt det här liksom hur filmen är gjord, hur den är skriven samt reaktionerna som kom på den till en början. Det bidrar alltså till att göra den här filmen till något större och bättre än vad det egentligen är. Och det ställer jag mig väldigt tveksam till, alltså, för A Beautiful Mind är verkligen ingen sån här bästa filmen genom tiderna och så där. Det är den mest
standardiserade. Men det har ju lite rättmätigt avmattat här på senare tid. När man har fått den i retrospekt så har folk, ja, för folk har listat ungefär Oscars vinnare och i efterhand, du vet, sagt vilka film var minst förtjänta av sin Oscar. Och då är ju den här filmen, för i alla fall den, om man säger den senare tid, de senaste 20-25 åren, så brukar ju den vara en av de filmer man menar var minst förtjänt. Crash är också en av de filmerna som...
Den har jag inte sett än. Men
du har inte sett Crash än? Jag såg den när den kom.
Ja, du gjorde det. Ja,
det är ingen dålig film, men jag tror så här efterhand att den är inte så himla bra som den här Oscars. Och förändra livet och puff, blow my mind med liksom kommentarer på liksom ras, hat och sånt i Los Angeles. Och... Och jag kommer att tänka på en film.
Ja,
som jag nu på efterhand, jag tyckte den var fantastisk när jag var yngre, men nu i efterhand tycker jag att den är nog väldigt pretentiös.
Ja.
Du kommer nog kanske, kan, jag vet inte, men i alla fall det är Fight Club.
Ah, ja.
Det trots jag, David Fincher är en av mina absoluta favoriter.
Ja.
Favoritregissörer.
Jag är på ditt resonemang.
För den filmen, när man tänker efter, ja, den är smart och har rapp, bra dialog som är känd, som är lite av hans trademark numera, David Fincher, det. Men problemet med den filmen är just för att den försöker vara djup, och det trots att den har en jävla massa logiska hål.
Ja.
Den har en jävla massa logiska hål som gör när man vet liksom filmen, visst är en gammal film, jag spoilar den inte ändå. När man väl vet själva grejen med filmen, så ser man, börjar man att kunna blotta alla hål i filmen och det, och inse att den här filmen är inte så, och den försöker vara viktig och kommer en massa viktiga kommentarer och det, när du förstår att det var det egentligen inte. Och därför så kände jag så här i efterhand att den är väldigt pretentiös i att den försöker då göra mycket, alltså social commentary gör den här filmen extremt mycket på samhället och kulturen och det, men visst, det kanske inte är ett lika skinande exempel som andra filmer, men den är pretentiös, så det är intressant att det just kommer från David Fincher.
Ja, det är det verkligen.
I och med att vissa kan anklaga honom för att vara pretentiös och det också, men han håller sig ganska undan från de där anklagelserna. Kanske är det för att han att han gör väldigt bra filmer eller.
Ja, det är väl det kanske. Man kanske om några år kommer hitta hål och grejs i Gone Girl också.
Nej. Gud nej. Absolut inte.
Ja. Nej, men jag är helt med på Fight Club. Alltså, jag är också väldigt förtjust i den. Och det är en bra film, va? Men jag gillar den av den anledningen att om man liksom... Säg så här, om man mutar Fight Club, tar bort ljudet och bara ser en film om liksom två snubbar som bildar en klubb där folk spöar skiten ur varandra för att få ut sina frustrationer. Alltså, det är rätt bra. Det är en väldigt trashig B-filmsidé som jag diggar liksom.
Mm.
Så ta bort all den här väldigt, väldigt ja, men så här är
larger than life dialogen.
Exakt, och det här, så här är det ju. Så här är det ju. Ser ni samhället vi lever i idag? Ser ni?
Den är ju väldigt mycket sådär att pressa, trycka in ett budskap i huvudet på den som kollar.
Exakt, och lämna, det finns absolut inget utrymme för att liksom reflektera själv över vad som händer i den filmen och vad den vill säga då. Mm. Inget som helst. Utan den, tyck så här.
Se här, vad smarta vi är. Kolla nu, vi är jättesmarta att kommentera oss på, också på oss själva och det.
Ja, exakt. Så det är jag helt med på, att det är en pretentiös film faktiskt.
Alltså det är ju fortfarande inte en dålig film. Nej. Så, på så sätt, det är ju liksom, det är bra prestationer och diverse det, men den är pretentiös.
Ja, det är den.
Och det vet det många som kanske kan säga, men den är ju inte alls, den är ju så jättekommersiell och diverse. Men pretentiös behöver inte liksom vara en sån här film där man står och tittar på en parkbänk i 2 timmar.
Exakt, så jävla bra sammanfattat. Pretentiös film är inte per automatik, ja, Andy Warhol-filmer. Så, ja, det är väldigt bra sammanfattat, får jag säga.
Men ja, jag tycker vi hoppar över pausen och går direkt in på filmtipset.
Mm, det gör vi, absolut.
Och vad är det då? Vad har du i påsen?
Jag tycker att vi har ett väldigt gemensamt filmtips här. Och det är inte så att, nu har jag inte hunnit se så där jättemånga mer undergroundiga filmer, eller vad man ska säga, lite mer avsidesfilmer den senaste månaden. Jag har sett en med Dolph Lundgren som heter Skin Trade, men och den var helt okej, men jag vet inte om den var bra nog för att rekommendera. Så den här filmen är en som...
Jag tycker den passar in väldigt bra i och med att den blev av någon anledning bortdragen från biograferna i Skandinavien. Den hade en bio, skulle ha biopremiär i hela Skandinavien. Men sen blev det lite under väldigt tysta former bortplockad.
Ja.
Förmodligen att distributören valde att de inte ville. De tyckte att nej. De såg inte att det skulle tjäna någonting att sätta upp den.
Nej. Konstigt nog. Så man går miste om bra film. Men filmen i fråga då är Ex Machina
av Alex Garland, känd från Dread. Det är en väldigt awesome Dread.
Verkligen, den fruktansvärt bra filmen Dread.
Ja, han var inte regissör, han var manusförfattare. Det här är hans regidebut, men han har också skrivit 28 dagar senare och The Beach, som är en av Henriks absoluta liksom filmer som han verkligen gillar att plocka fram liksom när det är regnigt väder.
Ja, eller hur?
Nej, det är bara en skämt jag har körande.
Oerhört länge sedan jag såg den. Men ja, det är running gag oss emellan. Förklara den någon annan gång, tror jag. Men
ja.
Men ja, och det är ju en film som tar upp det här väldigt klassiska science fiction temat med artificiell intelligens. Och vad som gör den här så bra, och nu vill man inte spoila någonting här, vad jag tyckte framförallt som gjorde den väldigt bra var just att det här är typ som en sån här riktigt intensiv och nervpirrande så här seriemördarfilm. Alltså det är Thomas Harris röd drake fast med artificiell intelligens och robotar istället.
Jo, den är ju ständigt obehaglig film. Man känner liksom att det är någonting som ligger och trycker.
Exakt.
Det är ju hela tiden den här väldigt tryckta, instängda känslan som också är väldigt medveten. Det här är ju ett intressant projekt i och med att Alex Garland, jag lyssnade på en intervju med honom där han pratade lite om Ja, att han gjorde valet att han skrev och han sa så här att han ville ha så mycket kontroll över det här projektet som möjligt, så han skrev bort allting som han tänkte kunde vara för kommersiellt, som han sa, actionsekvenser och det.
Ja.
För han sa ju det, de kunde liksom ha haft någon jäkla någon helikopter crash grej. Kunde de liksom haft med och det, men
nej.
Han sa det att jag ville ha bättre kontroll, så han gick med på att vi fick hålla det här så avskalat som möjligt. Liksom, och uppenbarligen det här stället de är på, som är futuristiskt, är ett riktigt ställe.
Jaha, till och med.
I alla fall inte hela, inte allting i den, men själva stället, det var faktiskt på ett... Det är ju faktiskt i Norge. Det är ett hotell i Norge faktiskt.
Jaha, så pass. Skoj.
Jo, ja, men för mig, jag läste det, att det var ett hotell i Norge som har precis den här designen, väldigt futuristisk design. Så har de liksom lagt till lite grejer för det ska vara nära framtid.
Just det.
I och med, det handlar ju om den här punkten som forskare pratar om, singulariteten.
Mm.
När konstgjord intelligens övergår vårt eget förstånd. De är smartare än vad vi är, helt enkelt.
Precis. Och
det menar man ju, en har ju påstått att det ska hända inom 30 år. Då kommer den här singulariteten att inträffa.
Ja, en hisnande tanke är det. Och det är ju alltid ett ständigt populärt tema i film. Och det här är ju verkligen en av de bättre tolkningarna.
Jag skulle vilja dra och säga att det här, för min del, den är, ja, jag skulle nog säga att för min del är den uppe med Mad Max som årets, och förmodligen en av de bästa filmen på senare år. För min del i alla fall är det.
Jag kan säga att om man ser till science fiction filmer och filmer om artificiell intelligens, så alltså är det här det bästa som kommit på de senaste 10 åren. Jag är väldigt så här försiktig nu.
Ja, för man ska tänka på det för film som har kommit och...
Ja, precis. Men jag är nog beredd att stå för det ändå, för det, och det här kan nog mycket väl vara en av årets bästa filmer för min del med. Så jag är tvärsäker på att Mad Max kommer vara det. Jag är inte lika säker på den här, men det är mycket möjligt att den...
Men vad med Fantastic Four och Ted 2 då, Henrik?
Ja, de ligger nog närmare årets sämsta. Säger jag utan att ens ha sett dem än, men det är bara känslan jag har inför det. Nej, så Ex Machina, vi vill inte spoila den här filmen. Det här är en film som man ska uppleva.
Men som sagt, den är ursnyggt filmad.
Det är den.
Den är ursnyggt filmad, och specialeffekterna vill jag berömma, för de känns inte CGI.
Och framförallt vill jag berömma Alicia Vikander och Oscar Isaac.
Inte Domhnall Gleeson, men han är ju lite sådär. Han ska ju spela ju rollen som oss tittare, lite där som introduceras till den här världen. Oscar Isaac. Jag ska bara säga en dag, det är ingen direkt spår, men jag säger discoscenen fick mig börja skratta.
Det var alltså fan, vilken otäck men också väldigt rolig scen det var alltså.
Ja, men det är det som jag också gillar med den här filmen. Den är verkligen på det sättet att den leker väldigt runt. Den leker väldigt mycket med dina förväntningar, alltså du som kollar på den. För den vet precis vad du tänker ungefär.
Exakt.
Precis som nu tror du att vi kommer göra det här, men det gör vi inte.
Nej, exakt. Alltså hela Oscar Isaacs karaktär är ju liksom...
Han ifrågasätter ju väldigt mycket av sina egna tankar och det. Oscar Isaac, det ska bli kul att se honom i Star Wars också, för jag kan tänka mig. För han ska ha ungefär en liten sån här Han Solo-liknande roll i den.
Okay.
Vilket är lite sådär, våra wisecracking guy, och det tror jag han kan göra riktigt bra efter jag sett den här filmen nu.
Ja, efter vad jag har sett av honom i Halt and Catch Fire-serien så är också, och i den här filmen definitivt, alltså den här karaktären han spelar är verkligen liksom
han känns också väldigt grundrealistisk på något sätt.
Ja, han är inte vad man förväntar sig av den traditionella liksom jag bygger robotar killen i film, men jag skulle mycket väl kunna se en sån här en snubbe av den typ han spelar bygga en robot mer i verkliga världen, i realiteten.
Ja, det är som man gillar liksom hur de också, alla liksom karaktärer, de framstår som väldigt realistiska, för alla där har brister.
Exakt.
Så, och som sagt, Alicia som gör liksom en igen, hon liksom börjar lysa fram som riktig världsstjärna numera, så.
Ja, verkligen. Och hon gör ju standout performance. Mm. Hon spelar liksom en robot. Det jag menar, ja.
Ja, och det är det som är som hon gör, alltså så himla bra liksom hon. Alltså, jag vill inte spoila för mycket, för det känns som att man direkt liksom, säger man någonting så leder man in folk på något. Men
ja, vi får snart inte säga mer.
Men det är ju som sagt, som Henrik sa, att det handlar liksom då om ett Turing-test. Där han då ska, han vinner en lotteri, är det väl? Så, så då bjuds in här och liksom får vara, ska vara den mänskliga parten i ett Turing-test. Och ja,
och därefter kan ju kanske gissa lite vagt, men jag tror inte ni kommer gissa rätt till 100%.
Det gjorde inte jag. Sedan. Det gjorde inte jag i alla fall.
Inte jag heller, verkligen inte.
Och jag kan säga det liksom. Alltså, ser man trailern och det, så trailern vill också leda in det någonstans. Och ja, men det är inte som ni väntar i alla fall. Det är en...
Nej, det är en väldigt sevärd film är det, så.
Och jag ser fram emot att se mer av Alex Garland.
Ja, jag ser gärna han regissera fler filmer där han får ha kontroll på det här viset.
Men det var ju också därför han valde att göra det här till Small. Det här är ju väldigt låg budget. Den ser inte låg budget ut. Men man, alltså när man ser, man förstår att det i princip håller sig till en plats. Så förstår man hur de har hållit ner kostnaderna.
Exakt.
Och att de inte har liksom stora explosioner och det, men
precis.
Men ändå så, det är sådana här filmer vill jag verkligen se mer av. Ja. Sådana här väldigt avskalade som begränsar sig själva så mycket. Och då helt plötsligt får man någonting helt fantastiskt rent karaktär och handlingsmässigt.
Ja, exakt.
Det är lite det som många filmer förr var. De valde att begränsa sig själva. Eller så hade de reda begränsningar. Idag så är det liksom att vi slänger en miljard på det här projektet.
Ja. Det finns ingen hejd.
Ja, men han pratade ju själv enligt skalan om problemen. Aha. Med den här filmen var just det där han sa, det begränsningar gjorde det väldigt svårt ibland liksom, och hur ska jag kunna göra det, gå vidare här, hur ska jag hålla folks intresse.
Precis. Och det är alltså utmaningar, det kan ju vara väldigt nyttigt för den drivna regissören då, vilket han uppenbarligen har varit i det här fallet så.
Och som sagt, alla prestationer, även Donald Gleason, även om han är kanske den minst lysande, så gör han en väldigt bra jobb tycker jag.
Ja, verkligen, det gör han så.
Och han ska ju vara med i Star Wars han också.
Han med, ja, precis.
Och hans roll är inte definierad där så.
Det är en överraskning framöver till nästa videoläcka.
Det kommer väl någon trailer här i sommar, antar jag.
Ja, det lärde nog igen.
Jo, men det var nog det. Så titta på Deus Ex. Eller Deus Ex. Ex-Machina.
Ex-Machina.
Det kommer från uttrycket Deus Ex-Machina.
Ja, precis.
Som betyder Gud i maskinen. Så
ja.
Det är en väldigt passande titel för filmen. Så.
Det är det verkligen.
Jo, men som sagt, jag skulle vilja säga häng med på Munväder, men det är ju inte säkert att den fungerar.
Nej, om ni följer oss på Facebook så kommer ni definitivt få en notis där när hemsidan väl är uppe igen. Går ni in på hemsidan nu, jag tror inte i alla fall det är några risker förenat med att besöka hemsidan.
Det är bara att just nu är det reklam för något helt annat ställe, så att säga.
Ja. Precis. Så ja. Men vi jobbar på det så gott vi kan.
Men tills dess så liksom kolla gärna på vår YouTube-kanal och prenumerera gärna, och som sagt, vi har alltid material igång.
Det har vi.
Så Ja, jag tackar för mig och tackar Henrik.
Och jag så... tackar för mig och tackar Tim.
Så ses vi till nästa gång, avsnitt 5. Så på återseende.